7 maj 2026 är en solig sådan och just nu står det också klart att vi har 2 stycken Champions League-finallag klara. Arsenal och PSG kommer att göra upp den 30 maj i Budapest. Bara en sån sak, 20 års väntan över för Arsenal och PSG är tillbaka för att försvara den där titeln. Mycket finns det att prata om och vi gör det idag tillsammans med Sia och Martin. Hur är läget, Sia?
Mycket bra. Härligt. Som du sa, solen skiner och en fin Champions League-final att se fram emot. El Clasico i helgen, ligorna ska avgöras. En är avgjord i och för sig, men ja, 2 kanske.
Verkligen, och ni har ju inlett dagen med ett samarbete här när ni ser att polisen står och skjuter någonstans. Då hör ni av er till varandra så att ni inte ska åka på något.
Jag vet att Martin har en snabbare och finare bil än mig och att han alltid åker efter mig. Så jag varnar bara lite och säger heads up.
Och jag följer trafikrytmen det, och kör väldigt sällan för fort. Men jag tackar för...
Det är bra, det är så man ska starta.
När jag trycker ner min gaspedal i max, då kommer jag upp i 60. Men när Martin duttar, då flyger jag upp i 120. Så jag vill bara...
Nej, jag uppskattar om tanken, men jag såg dem aldrig heller. Så
det... Nej, det var
du
skönt.
Var för snabb.
Ja, exakt. Åkte förbi dem, de såg bara ett streck. Är det bra med dig, Martin?
Ja, det tycker jag. Jag är möjligtvis lite trött eftersom vi var här sent igår och gjorde den här semifinaleturen och... Det är alltid lite svårt att gå ner i varv efter en sån sändning. Men nej, det är bra. Det är, som Sia är inne på, det är ju också lite vemodigt. Så ja, det är alltid att det börjar närma sig slutet. Men samtidigt för mig då, och det tror jag är för er också, för det är allsvensk fotboll och svensk fotboll som jag inte riktigt hinner med, så längtar jag lite till att de här ligorna, Champions League, ska ta slut så att jag får befinna mig mer på IPs runt om i Sverige och följa tv-fotboll från allsvenskan mer.
Kommer bra. Också ett VM.
Det är det med.
Ja, oh, det kan jag skippa.
Det kommer IP. Inte
nej, jag gillar VM. Jag
IP som gäller ändå.
Va?
Det blir IP som gäller.
Alltså, inte IP-TV naturligtvis.
Nej, men nej.
Utan IP som menar idrottsplatser. Ja, men det tänker vi ha en generation av.
Ja, okej. Okay.
Jag förtydligar.
Det är bra att...
Alltså, jag älskar det. Jag ser ju av naturliga skäl liksom lägre serier i Sverige. Men jag tycker att det är så otroligt kul att sätta sig och se... Och innan varje sån match så har jag ändå mån om att ha koll på lite på lagen som spelar, så man har lite anknytning på något sätt och vet hur de pressar eller någonting. Sen är det, jag tycker att det är sjukt kul att se sånt där. Jag önskar det mer tid.
Och nu vet vi också hur du tar det dit, lagligt.
Alltid lagligt.
Bra. Så här är det, vi börjar i kronologisk ordning. Tisdagens match mellan Arsenal och Atletico Madrid i London. En färgsprakande tillställning på förhand då i alla fall. Och sen blev det då ett Arsenal som inte minst med hjälp av Victor Gyökeres tog sig vidare till final.
Alltså, det är ju en annan typ av fotboll som spelas och Arsenal spelar här ute i Europa. De spelar ju en tidigare, längre boll. De var inte alls lika måna om att etablera. Matchutvecklingen gjorde ju också att det blev en sån match. Det vill säga, det var inte så intressant för Arsenal att hålla bollen högt på banan. Utan då använder man ju Victors fördelar bättre. Och det är ju inte... folk säger att de har lärt sig att använda dem. Det är ju också hur matchbilden är, vilken motståndare man har. Och Victor då får ju också mittbackarna är bra, riktigt bra Atletico Madrid, men deras styrka är inte på samma sätt kanske som i Premier League fysiken, utan andra delar. Så Victors relativa fördel är större, så i den här matchen var ju han en av de 5 bästa på plan och visade verkligen sitt värde och var kul för honom att få vara delaktig i målet som Saka väldigt påpassligt. Det är så sak som man glömmer bort där med reaktiv och aktiv. Han är aktiv så att de andra reagerar, då har han redan agerat och så är han smart och kommer in emellan och gör att de...
Och det är väl just där vi ser lite bilder på det, men det, jag vet inte, märkligt säger vi Sia, men just de här glada fansen, det här firandet och den här uppståndelsen. Exakt, men uppståndelsen som var efteråt, det blev ju ändå en diskussion. Får man inte vara glad? Får man inte fira i Arsenal? Hur kan det ha blivit en grej att liksom, man kan inte unna dem detta? De firar för mycket.
Men vem tycker det här?
Nej, men vad en Arsenal gör så gör de fel. Om de försvarar för mycket så gör de fel. Om de anfaller för mycket så gör de fel. Om Declan Rice säger it's not over yet så är han en posör. Om man firar för mycket då har han också fel. Vad ska de göra? Jag är så trött på att Arsenal inte får göra det. Jag såg PSG förra året fira en final och det var väl första gången på ett tag de var där. De var spelade i för sig mot Bayern, men oerhört mycket. Och PSG är en mer vinnande klubb i modern tid. Jag var på Inter Barcelona förra året och då kan jag säga att San Siro höll på att rivas både av supportrar och spelare när det blev final. Arsenal kom till Champions League-final för första gången på 20 år. det är klart spelare, fans, alla som har gjort det här ska fira ihjäl sig.
Mm. Men vem är det som tycker att, alltså jag kan inte heller förstå, det är klart man ska fira. Det är till och med så, och jag hörde inte till en person som firade så mycket. Jag var inte sån person, men det finns ju många man spelade med och man ser i argumentationer att man ska fira momenten när de firar, när de gör en tackling eller gör en fin dragning. Det är inte min typ av personlighet att vara, men jag kan inte förstå att man kan vända sig mot det. Vilka är det som tycker att det här är fel?
Nej, det är säkert motståndarfans, men stora grupperingar efter matchen tyckte ju att det var ett onödigt firande sett till att man inte har vunnit något än.
Men det, alltså,
han har vunnit
mig,
finalplats.
Ja, alltså, jag säger inte emot det, jag säger bara, jag förklarar.
Då får du inte försvara det här emot. Nu tog du upp den här punkten i programmet. Det innebär att du någonstans undermedvetet tycker som det.
Det som jag tänker på är att fotbollsvärlden för den här typen av spelare är alltid nästa match, nästa match, nästa match. Om tre dagar har en till match där ligan står på spel och om tre dagar har du någon cupmatch eller en ligamatch. Inte i det här stadiet av säsongen, men det är ju alltid hela tiden i fotbollsvärlden. Vi tar ner vår match, vi tänker på nästa. Och i det där så tror jag att det är jäkligt viktigt att du också passar på att vara glad. Speciellt när du når den här typen av prestation. Och jag hör ju till dem som anser att vara i Champions League-final är en prestation oavsett hur det går. För att det är få förunnat att vara där. Tittar vi på alla spelare i fotbollshistorien, hur många kommer stå där procentuellt av professionella fotbollsspelare och säga jag spelar Champions League-final? Det är inte så många när man tittar på det sättet. Så jag ställer mig starkt emot den här så kallade Celebration Police då, som finns mot Arsenal, och hoppas att de firade rejält den här kvällen.
Vi såg ju också PSG fira på ett liknande sätt. Och sen ska vi också säga det att vi får ju besök av en idrottspsykologisk rådgivare, Johan Fallby, som kan kanske då kolla om det ligger hos mig undermedvetet.
Ja, jag tänkte precis föreslå det.
Ja, exakt.
Eller berätta varför det är viktigt att fira framgångarna i stunden.
Det får vi ta. Han sitter ju här och lyssnar lite nu.
Ja, exakt. Jag tänkte så att jag tänkte på också intervju efteråt och jag tyckte det var rätt samlat och ändå av liksom, och precis som det, man har ju vunnit chansen att bli historisk. Mm. Den chansen är värd väldigt mycket, så nej, det där vänder jag mig starkt mot. Jag tänkte också på det när du pratade om Declan Rice och Arsenal. Det slog mig i den intervjun i tisdag, så att han, undrar han känner nu, på söndag ska de åka möta West Ham. Vinner de så riskerar han att skicka West Ham, sin då klubb som han ändå hävdar har gjort honom till den han är.
Verkligen.
Ja. I Premier League. Ja.
Om han hade varit en romersk kejsare så hade han stått så här. Och så hade han bara vänt ner och skickat West Ham rätt ut.
Det här är en fråga för Johan också, känner
jag. Jag kände också det. Ska han spela på söndag?
Nej, exakt.
Nej, det är klart han ska skicka ut West Ham om det är en Premier League-titel som står på spel.
Ja, det är väl så faktiskt.
För att om West Ham förlorar och Tottenham vinner mot Leeds, inte omöjligt utgång, då är i princip avgjort.
Declan Rice målskytt också.
Ja. Från frisparksläge. Straff.
Ja, exakt. Alltså, tänk om man tar straff. Det skulle han aldrig göra.
Nej, det får han inte göra.
Nej, det får han. Ja, nej, visst. Så är det. En annan grej. Firandet åt sidan då. Men det kanske också är det som blir på något sätt upprinnelsen till att man inte uppskattar firandet. Hur Arsenal betedde sig mot slutet av den här matchen. Och inte minst då från bänkplats och Arteta också dessutom. Det var en hel del maskande bollar som försvann upp på läktaren. Och så vidare, och så vidare.
Han slår han inte som den mest sympatiska personen på bänken i alla fall.
Ja, men jag återkommer lite till det jag sa tidigare. Jag har inte så stort problem med att Arsenal är cyniska i just den här delen av spelet. Det som störde mig är dels att av 5 minuters tillägg så spelas ungefär 1,5 minut, att domaren inte eller bestraffar att bollar försvinner, att tidslösas, att man kastar upp.
Men hur kan man få stå så här nära?
Ja, det är ju svag domarinsats, men det här är ju på riktigt en av de svagaste domarinsatser vi har haft i en avgörande match på den här nivån så långt fram sen VAR infördes. Nej, det var en otroligt svag domare.
Och sen så störde jag mig mer på att Berta står extremt nära Atletisk bänk. Han har en historia i den klubben. Och att han står och hetsar där, det störde mig mer. Och där fattade jag att Simeone, det är den här situationen, går fram och ser till honom och lugna ner sig eller hålla sig borta. Sen, det här tycker jag det är upp till domaren att säga, men jag ser vad ni håller på med, jag ser att bollar försvinner, jag ser att det inte finns bollar tillgängliga. jag lägger till tid. Det tycker jag är upp till honom. Att Arsenal gör allt i det här stunden för att vinna en fördel, det respekterar och köper jag. Även om det ser fult ut såklart.
Jag håller helt med. Det är faktiskt inte, de har ingen moralisk ansvar här att göra på annat sätt än att försöka vinna matchen. Så är det domaren som ska bestraffa dem. Och sagt, domaren, att han inte lade till 3-4 minuter är ett riktigt hån. Mm. Och sagt, den här domarinsatsen är och jag vill säga på en gång att jag unnar Arsenal av finalen. Jag tycker Arsenal är Champions League hela spelets bästa lag. Man vunnit 11 matcher och kryssat 3. Så att jag tror att de hade vunnit ändå. Mm. Men domarinsatsen var faktiskt riktigt... Och för mig stör det med syn. Vi kommer väl in på det kanske.
Det enda jag vill här då, det är att när Arsenal då möter Atleti nästa gång och Atleti leder med 1-0, att det inte är en jäkla massa grineri om varför bollar försvinner hos dem då. För jag tycker i så fall måste man vara konsekvent och inse att vi är ledning, ni är ledning, vi har vårt bästa
för att vinna. Ja, det håller jag inte heller med om. Det håller jag inte med om. Därför att jag tycker att som spelare har inget ansvar att acceptera det. Det är ju återigen domarens ansvar bara. Så om någon gör det mot mig...
Men jag pratar mer om supportrarna.
Men som spelare har man rätt att bli arg. Ja. Jag har rätt att försöka utnyttja det. Domaren ska sätta gränsen. Liksom.
Absolut.
Och det tycker jag domaren
ansvar. Domaransvaret försvinner ju inte.
Nu ska du också få återuppleva den här situationen som jag vet att du stör dig på. Giuliani, säger jag rätt då?
Giuliani.
Simeone som tar sig fram i den här situationen och blir ju upphakad, ska egentligen bara lägga in bollen i mål.
Ja, för mig blir det här essensen av så här fel som inte får bli inom fotbollen. Det är ingen som har spelat fattar. Alltså han rullar in den här bollen i tomt mål när han blir dragen i armen. Här, där drar han in den i tomt mål. Men kan inte det och försöker stå och bli bestraffad det. För mig blir det liksom, det får inte bli så här fel i fotboll. Det får inte, det här är liksom... Vi kan aldrig, om vi inte blir hårresande förbannade på det här, kan vi aldrig någonsin bli förbannade på någon som förstärker och filmar.
Nej, här blir alltså, han ju bestraffad för att han inte filmar.
Ja, och med varsin... Och det här, jag förstår att domaren inte nödvändigtvis blåser för det här. Det är ju inte lätt att se. Men med vars inträde ska det här vara en sån sak. Och att inte fatta att det här är en sån situation där man bara lätt rullar in den. Det krävs otroligt lite, speciellt om man är... 20 kilo tyngre. Men det är en jätteförseelse. Det stör mig något fruktansvärt där. Och det kanske också för att jag var lite offensivt medlagd spelare. Och när vi spelade fanns det ingen skydd mot det här. För det fanns ingen videodomare som kunde rätta till det. Men det här blir så fel. Och sen kan jag ju tycka att den rimliga bestraffningen är gult kort och straff. Men regeln säger rött kort och straff. Mm. Och ska man vara sån då, då vinner förmodligen Atleti det här. Så att Atletico är så fina som de är efteråt, det hedrar dem. Mm. Sen tycker jag fortsatt att det är Arsenal som är det bättre laget. Mm. Men själva incidenten i den här matchen blir fel. Och Gabriel kommer undan med rätt mycket just nu. Ja. Och det...
Vi hoppar in på nästa situation. För på tal om Gabriel då, så är det ju en ytterligare incident som blir uppmärksammad. Och då är det Antoine Griezmann här istället som blir stämplad när han går i backen.
Ja, jag förstår inte den här situationen överlag heller. Dels så tycker jag, desto mer jag ser på det, att det är Gabriel som sparkar på Bill och inte tvärtom. Mm. Och då har vi ett case, kolla här, pang, en spark upp, men han får frisparken. I mitt tycke så borde det här i så fall mer vara två straffar.
Ja, Calafiori är det, ska jag säga, och inte Gabriel här.
Gabriel i situationen exakt, innan som får frisparken, Calafiori som stämplar Griezmann. Mm. Mitt tycke är en solklar straff. Och det var kanske den här som jag reagerade mest på. Att domaren dels inte avvaktade och dels då inte var rummet går in och plockar den. Men jag tycker också i den andra situationen är det otroligt för mig, sett till att det ska vara rött kort då på Gabriel, att man inte går in och kallar ut domaren, för att jag tycker den är solklar.
Nej, och det här då, i den andra situationen, jag håller med, den är också klar straff. Men om domaren har blåst innan, vilket då tydligen hävdas, då får inte VAR gå in och ändra det. Mm. Och det förtar ju inte domarmisstaget. Det är ju domarmisstaget ännu större. Det är så horribelt. En sån domare ska ju i sådana fall inte vara nära en stor match på väldigt, väldigt länge.
Jag satt noggrant och lyssnade på detta nu. Och signalen går ju inte för det, skulle jag säga.
Det som jag tror händer är att domaren kommunicerar, jag bedömer så här. Och då anser VAR-rummet att det inte är tillräckligt tydligt fel på Gabriels situationen för att man ska gå in och säga, du kanske såg fel här. Men jag tänkte på, vilka var de här domarna? Så jag kände så här, nu brukar vi komma till ett stadion där du får se Marciniak och Vincic och jag har glömt namnet på en av domarna som vi brukar se. Och så tänkte jag, vilka är de här domarna som dömer Champions League-semifinalen? Och jag sitter och tänker på om de liksom håller på med någon sorts föryngring eller ska lansera fram ett par nya domare. Och, alltså man ville se Turpin och vad heter han? Belgaren som liknar Trossard.
Ja, exakt.
ni vet vem jag menar. Vart är de? De syns inte. De är inte här. Så
Nej, och det är ju intressant. Och jag vill inte gå, för det finns ju ett annat politiskt spel bevisligen i domarkåren som säkerligen har det här resultatet av det. Men jag tycker sagt, det som gör att jag håller med att den andra situationen också är klar straff. Och jag har sagt, jag har inte om det blåser eller inte, men det hävdades. Och om det är gjort det så får inte VAR gå in ända. Och då är det ju fel av domarna att inte avvakta situationen. Oavsett vilket så blir det ju väldigt mycket fel. Det som gör att jag tycker att första situationen är värre. Det den andra är, alltså det är ju ingen skillnad i domslutet, men för mig som känslan kring det, att det första är ett medvetet fusk som Gabriel gör för att det andra är ju väldigt dåligt försvarsspel. Det är inte liksom, Calafiore är inte ute efter att stämpla honom.
Och men det blir olyckligt och det ska ju vara en del i straffen.
Och Griezmann i det läget gör ju inte nödvändigtvis mål. Simeone är 100% mål.
Jo,
men det är ingen skillnad i domslutet och de bedömningar. Men för mig som känslan kring dem så det blev...
Jag tar bara kort. Kan vi inte bara rulla de bilderna igång? Jag vill bara lyssna om det är så att vi hör en signal innan nu när vi ändå sitter här bara och spekulerar.
Jag är 50 år, jag hör inte så bra. Så det får ni...
Lyssna då.
Jo, men...
Nej, den är långt efter.
Den är långt efter. Ja. Den är långt efter. Det hörde till och med en 50-åring.
Ja, det hörde nog. Till och med en 50-åring. Mm.
Så är det. Ja, det var
jag klarar
väl...
alla ljudtester, vill jag säga. Jag tycker det är konstigt. Jag tycker att jag hör dåligt.
Ja. Vi får se om du hör detta nu då för en...
Selektiv hörsel.
Exakt.
Giuliano la ju också upp på Instagram då när han i första halvlek blir avblåst för offside. Jag vet inte om ni kommer ihåg att Calafiore liksom knuffar honom helt ointresserad av bollen. Och då startar han ju på egen plan halva. Så alltså, jag tycker att de... Sett till vad som hände i de här avgörelserna. Alltså, Calafiore hade försvarat annorlunda om inte någon signal hade gått. Det är jag säker på. Men det är ju fortfarande ett friläge som de blir av med. Mm. Så på det sättet har det ju också en assisterande domare som höjer flaggan för tidigt i en situation som inte är offside. Och det blir också kostsamt. Så jag är förvånad över att Atleti inte gjorde lite mer kaos efter den här matchen.
Och det gjorde de inte. Det blev inte så stort nummer. Utan det var en ganska ödmjuk Diego Simeone som mötte upp pressen.
No, la verdad que no hay nada que decir, estamos afuera. Felicitar al Arsenal porque compite bien. La verdad que tiene un equipo y un entrenador que me gusta, que sigue en una línea de trabajo coherente, con un potencial económico muy importante que le permite poder competir de esta manera. Felicitaciones y nosotros a seguir con nuestro trabajo y nada, no quedarnos en un detalle de algo que... Så vi solamente är mycket evidente.
Ja, lika het som han kan vara på plan, lika lugn och klok kan han vara efter.
Alltså jag högaktar den här personen så otroligt mycket. Alltså som sagt, jag sagt tidigare någon gång, min första upplevelse av honom live var Champions League-finalen mot Lissabon. I Lissabon, och min första vi satt typ 8 rader bakom bänken, rakt bakom bänken. Det var, hur i 17 har han med att se någonting? För han var så inne i matchen, sprang. Och det tyckte jag först, men det där är ju inte bra. Liksom. Du, alltså, som tränare, du kan omöjligt ta in matchen nu. Så det är ju förmodligen någon annan som gör det och meddelar honom man ska tänka och tycka. Och sådär. Men sen så också hur han betedde sig sen efteråt, även där. Och sådana här situationer. Och det är så jag tycker, det är så jag var lärd av att tävla. När vi är på plan så tävlar vi. Där inne... är i princip alltid tillåtet. Därför där är någon annan som bestämmer vad som är rätt eller fel. Så fort visan är gott så måste man vara artig och uppföra sig. Och jag är otroligt svårt på den här svängningen som har varit de sista 15-20 åren. När folk står i efterhand och säger osportsliga intervjuer. Som Mourinho tycker jag då inte lätt det, men blev det yttersta exemplet av. Underhållande, men jag gillar det ju inte.
Nej.
Jag tycker ju så här man för sig. Och jag håller med sig att jag har en otrolig möjlighet att göra det här. För att jag tycker att de blev verkligen bortdömda. Men jag håller fortfarande då som vad det nu ska vara värt. Men jag tycker ju Arsenal är det bättre laget. De försöker mer, de förtjänar mer att vara final. Men domarnas ytterligheter här var... Och jag väljer att inte peka på dem, utan jag väljer att peka på att domarna gjorde en otroligt svag insats i en avgörande match på ett sätt som inte får ske.
Nej. Ja, och jag, i mitt tycke så Atleti, de har sitt egna ansvar, absolut, i chanserna de missar. Sörlott tänker jag på, men jag tänker också på Lookman kanske i det första läget i ribbskottet. Där tycker jag de tydligt tror jag känner att här hade vi ett ansvar. Men i den här matchen så tycker jag att de blir tydligt bortdömda. Och sen så kan man absolut argumentera för att Gyökeres skulle ha ett rött kort med sig när han är på väg igenom. Såklart, blir nergjord och så. Men det är ändå i 80:e minuten. Alltså ett rött kort på Gabriel i första halvlek och straff. Det är en större situation. Så jag är lite förvånad, även om jag också uppskattar Diego Simeone. Och någonstans är han en fotbollsmänniska, alltså in och ut. Annars så klarar inte av att vara så eldig som han är så länge i den klubben han är i, hans hjärtasklubb. Men jag och stor respekt för Arteta och Arsenal. Jag kände det, jag vet inte, jag filade lite på att det finns något egenintresse där de kommande 5 åren kanske, att han ska dit eller någonting. Men ja, jag var förvånad över det.
Ja, nej, men det var mycket i den matchen att ta sikte på. Även så då i onsdagens match där det var en ljudkuliss som heter Duga. Men det tog bara 3 minuter för PSG att tysta hela Allianz Arena på ett vackert kontringssätt.
Ja, det är helt otroligt där anfallet. Fabian Ruiz till Kvara och sen Dembélés avslut, Kvaras hela alltså hela uppspelet, upprinnelsen till målet och så vidare. Sen gillar jag att Dembélé här och Kvara då, Kvara släpper aldrig Dembélé med blicken. Dembélé är alltid spelbar och när han inte är det så hittar han en ny position. Jag tycker det här anfallet är helt otroligt och jag såg en del som klagade liksom på Bayern. Nu går bort sig efter 3 minuter. Men ser ni kvaliteten på det som händer i uppbyggnaden mellan Kvaratskhelia och Dembélé?
Ja, kvaliteten.
Ja, det är det. Det vände snabbt där. Det kom lite...
Den där gamle gubben som ser lite tung ut. Bara, buff.
Han hör också dåligt.
Och det är en nyckel, skulle jag säga, att Alfonso Davies frånvaro och Stanisic in i elvan tycker jag, och Hakimis frånvaro och Zaire Emerys inträde i elvan hanterade PSG, ja men i 92 minuter i alla fall bättre. Jag tycker Stanisic kostade dem både borta och hemma. Sen så var jag förvånad över att Zaire Emery som högerback lyckades så bra sätt i förutsättning.
Jag ska bara säga att på första målet, jag tycker också det är en sån detalj, och det här är det som jag tycker är fascinerande med Luis Enrique. Helt plötsligt då, för nu har jag satt ju, Zaire Emery spelade 8 i den positionen som Ruiz gjorde i första matchen. Inte en enda gång så, som jag kunde se och minns, så droppade han ut på det sättet som Ruiz gjorde. Sen är det så svårt att PSG veta, för att de har ju otroligt mycket inövade rörelser, men de har också jävla, väldigt stor frihet in i modellen. Luis Enrique tycker jag är bäst i världen som tränare just nu. Men är det taktiskt menat att Ruiz droppade ut? För han droppade ut direkt i början innan matchen. En yta som gav honom den tiden. Därför målet kommer. Det skapas ju av en rörelse de inte gjorde. Och i första matchen, och båda matcherna de har mötts den här säsongen, så har PSG haft svårt med Bayern första halvtimmen och deras press. Var det ett resultat av någon taktisk förändring? Var det en ingivelse? Men vad det än var så skapade det möjligheten och avgjorde matchen. Sen måste jag säga på försvarsspelet. Jag tycker absolut att det här är ett svagt försvarsspel. Och jag visade på det sändningen igår. Och det är det här som jag tycker att där jag tycker Bayern är för dålig, kompani är för dålig. Det är för mycket fokus på manspelet. Du måste kunna göra... På min tid pratar man 2 jobb. Idag så vet jag att termen är ett och ett halvt jobb. Det vill säga du har din man, men du ska också kunna ligga i en position och kunna ge understöd om det skiter sig. Och det gör han inte, för att vad Ta gör i det här läget, när Kvaratskhelia droppar ner och på Mekano går ner i ryggen, så tar Ta ett kliv ur mot sin gubbe. Det behöver han inte göra. Han ska ta ett kliv in i banan, har fortfarande sin gubbe ett jobb, ett halvt jobb täcka. Och det är där, så det är ett svagt försvarsspel.
Men är det inte ibland bara att ta av hatten för det som...
Nej, men det här är ett svagt försvarsspel. För den situationen redan ut. Och det här är Bayerns stora svaghet. Därför att de är för fokuserade på att vara man-man. Och jag tror, vi pratade om det stundet, jag tror att det här är början. Alltså, ni var drev tesen att det här är på väg mot en rörelse. Jag tror att vi når ändpunkten av fokus på individuellt skickliga spelare och man-man-spel när zonspel. Det här är starten på att, jag tror det, att zonförsvaret tar en större vikt. För när man ser de här lagen spela fotboll offensivt, så den enda slutsats jag kan dra som fotbollsmänniska är att de här lagen stoppar man inte man-man. De här lagen måste man stoppa med zon på skolan.
Intressant. Det är nu vi skulle haft en ritskärm då. Det blir för säsong 2.
Ja, exakt.
Ta det till hösten, tick-tacka tillbaka. Så här, vi har 2 uppmärksammade situationer hade vi i tisdags match. Vi hade också 2 stycken igår då i onsdags match. Båda rör en hands. Och den första är här på Nuno Mendes. Som redan hade ett gult kort. Och det blev ju såklart kraftiga protester i Bayern-lägret.
Han visar så tydligt. Tack fjärde domaren för att du gav mig en hands på Laimer. Det är det han dömer för. Desto mer jag ser det där, desto mer känner jag att bollen tar nästan i armhålan och nästan på delen av armen där den får ta.
Och det som också var uppmärksammat här, vill jag bara säga, det är på Konrad Laimer här nu då, att han skulle ha tagit på med handen först, för att det är ju det han blåser för. Han ger ju PSG frisparken.
Och den tar fjärde domen. Mm. Han pekar rätt ut, säger tummen upp, och Kimmich säger också det efter matchen. Han säger att det var så, och så säger han, jag vet inte om det någonsin har hänt, det hände i Allsvenskan för några veckor sedan, vill jag bara tillägga. Jag tycker inte det är hands på Laimer. Och där har vi ju då i så fall ett beslut han slipper ta, vilket är jäkligt skönt för honom. Och jag förstår ju att de är stenförbannade på den situationen, för att Nuno Mendes utvisad, det avgör matchen i mitt tycke. Men jag tycker inte det är hans på Nuno Mendes. Eller bestraffningsbar hans.
Ja, det tycker nog jag. För att jag håller med, den tar en del av tröjan med, men den tar också en del av den delen som är bestraffningsbar. Men ja, det är ju det här som, där har ju domarna ändå tolkningsföreträde. Bedömer de att den tar på Laimers hand, så är det ju en icke-fråga.
Men om du hade varit domare så hade du visat ut honom.
Nej, men om jag inte bedömer ett Laimer. Han gör ju bedömningen att
jag menar på Mendes. Om du lägger bort Laimer åt sidan, då hade du visat ut
honom. Då hade jag blåst för frispark, absolut. Ja. Och sen då är konsekvensen att det ska vara ett gult kort. Det är jag inte säker på däremot. Därför att det är inte en avsiktlig hands på något sätt sådär. Tycker jag inte nödvändigtvis behöver vara ett gult kort.
Men stoppar en farlig...
Och det är det man skulle kunna vända. Och det är ju igen då man har en väg till där. Jag kan ju frispark säga, nej, jag tycker inte att det är en uppenbar chans. Och då har han bestämt domaren där. Men jag hade nog gett honom gult kort, och jag hade nog bedömt det. Men om Laimer nu tar med handen, så är det en icke-fråga.
Av alla repriser jag sett så tycker jag inte det ser ut som en...
Nej, men det spelar ju mindre roll. Då man tolkar det som så bestämmer han nu. Då blir det andra en icke-fråga.
Absolut, men det jag tänkte komma till då, Martin är stentaggad idag, det är att om ett par månader så kommer man kunna bedöma andra gula kort också med VAR. Och då tror jag att en sån här typ av situation kan bli föremål för granskning.
Just det.
För att då, om du då ser... Det var inte hans på Laimer, men det är ett solklart andra gula kort på Nuno Mendes. Hur resonerar
du
idag?
Jag tycker den egen ändringen är bra, att man gör det.
Och sen så kommer inte jag ihåg nu om man använder den bara för att ta bort ett andra gula kort, eller också för att ge ett andra gula kort. För jag har för mig att det är för att ta bort då.
Okej, men det är inte att...
Det tror jag. Nu ska jag inte låta det osagt. Det kommer ju i sådana fall ge ett domaren. Men å andra sidan igen då, jag tycker inte heller... Jag kan i alla fall inte säga att den inte tar på Laimers hand. Och då skulle det igen bara bli en frågadiskussion.
Väl inte på Laimers hand?
Jag har konsumerat klippfilmer
om det. Om han blåser för att det är en hands där, då måste det vara klart att han inte tar på Laimers hand, för att han ska ändra det beslutet. Och kan vi säga att det är klart inte tar på Laimers hand då?
Jag skulle säga ja, men...
Okay, men då får man ändra.
Men däremot, nu ska du få se en hands som är klar däremot. Det kommer ingen säga någonting emot. Inte Jean Neves heller, som får den här på handen. Fast från egen lagkamrat då. Och alla i Bayern reagerar igen. De tycker att det ska vara straff den här gången. Det blir det inte.
Nej, och här är då, som jag har lärt mig den här regeln och alltid levt den här regeln, är handen en onaturlig position? Ska det inte spela en roll om det kommer från egen lagmedspelare? Men det är tydligen så att det har ändrats, eller att det är så. Jag har fortfarande inte hittat det. Jag letade igår med...
Det är därför man ska följa Jonas Eriksson.
Ja, men jag letade AIs hjälp, letade den regelboken. Den ger inte stöd till Jonas Eriksson. Jag säger inte att det är därmed Jonas har fel.
Det står i... Jag har paragrafen också.
Ja, men jag tog ut den här nu. Det kan ju vara bra för alla tittare då. Och det var Jonas som hjälpte till via hans egna Instagramkonto då. It's not a handball. Det här kommer från The International Football Association Board. It's not a handball offense when a player is hit on the arm or hand by a ball which has been played by a teammate.
Ja, så fanns det ju förut då tillägg till det, att om inte han, om den inte var en onaturlig position. Och i den tillägget då borttaget, för det
nej,
vet
men,
jag inte.
Nej, det som man gör skillnad på är avsiktlig och oavsiktlig. Slumpmässigt, icke slumpmässigt.
Och det här får vi räkna som
slumpmässigt.
Jag räknar det absolut som slumpmässigt, och dessutom så tycker jag man behöver ha med sig att Vitinha har bollen under kontroll, rensar den, vi ser all världens väg, och går från att bollen ska dimpa ner på mitt plan eller till en medspelare och sätta igång en kontring, till att det ska vara straff för Bayern och att den dimper ner straff för oss. Så PSG missgynnas ju av att bollen landar som den gör på grund av Hansen. Så jag tycker att det är rätt att det blir så här i det här. Sen så förstår jag diskussionen om att om Davis får straffen mot sig i första matchen, när bollen är ganska in till kroppen och dessutom tar en liten touch då, det här är ju mer hans. Men där tycker jag att då blir det ju skillnad på att det är en motståndare som skickar in ett inlägg. Davis har armen ut, inlägget kommer inte in.
Sen
så har vi ju situationen med, vad heter han nu, White i Arsenal, där det är en snedträff som är på väg 40 meter ut och det blir straff. Så jag förstår ju att folk är helt tokiga på den här handsregeln.
Men handsregeln behöver göras om. Alltså, vi måste ju få någon mer binär tolkning av den. Vi kan inte ha alla de här undantagen. Dessutom, det har vi pratat om tidigare, att jag stör mig nog fruktansvärt på att det är skillnad på en offensiv och en defensiv spelare. Mm. Och inte då i det här fallet med egen medspelare, för det tycker jag också är fel. Sen själva andemeningen här med handregeln, i det här fallet håller jag med sig om. För det är ju, och den, jag är för, gör i sådana fall straffmålet lite mindre i bredd och gör regeln mer binär. För jag orkar heller inte sitta och lusläsa någonting. Vänta nu, är det, varför, om handen är ut från kroppen så är det alltid hans, eller avsiktlig eller oavsiktlig. Varför går vi inte det? Det innebär ju inte att vi alltid kommer överens om alla domslut, men vi kommer närma oss. Du vet, det handlar om att få ner det här utrymmet för feltolkning. Det är det vi måste gå till.
Och det som är ännu mer intressant är att tolkningarna är olika i olika länder. Alltså i England så har vi ett sätt att döma, i Europa har vi ett annat sätt att döma. Och det tycker jag är det största problemet. För att en engelsk domare tar inte de handsen som det blev straffat för i förra veckans möte. Det är jag helt säker på. Anthony Taylor tar inte Davis och White handsen. Det gör de aldrig, och inte heller hans varum. Nej. Och det är ett problem för mig. Nej, och det kommer vara problematiskt
klart,
i VM och EM också.
Problematiskt. Så är det ju. Nu är det så att
och Davis hans tycker inte jag är hans.
Nej, inte
jag heller. Boken, den är fel. Jag kan inte få det till hans. Liksom. Nej, hur regeln är skriven, när jag läste den regeln om och om igen, så kan jag inte fatta att man kan landa den tolkningen faktiskt.
Nej, det är väl så det kommer vara med handsregeln just. Det kommer diskuteras i oändlighet, oavsett hur många domare vi har här i studion, så blir man aldrig riktigt klok på det där. Någonting som vi vet nu då, och som är satt alltså i sten till och med, det är vilka finallag vi har. Vi kollar på det här Champions League-trädet kan vi göra liksom, för att se vägen fram bara, hur de här olika lagen har tagit sig hit. Så Arsenal har väl ändå haft en något lättare resa. Oavsett, spelar ju mindre roll. Ja. Nu är de där. De har gjort det otroligt bra, Arsenal. PSG, det laget de är. Ni ska få kort bara kommentera på den här finalen, för vi kommer ju ha fler tiki-taka-avsnitt där vi ska gå igenom den här matchen. Desto mer.
Dels är det inte Arsenals fel att Barca och Inter med fler åkte ur. Så där kan man ju inte gräma dem. Jag tycker som Martin sa innan, att de har konsekvent tillsammans med Bayern och till viss del PSG, men mer i slutet PSG, tycker jag varit Europas bästa lag. Välförtjänt plats i finalen, gjort det bra. Jag tycker också det finns tendenser till att de förbättrar sig nu. PSG tycker jag liksom har sovit fram till januari, februari, mars, april. De hade
det är väl
VM.
Då man ska vakna.
Jo, men de hade VM för klubblag. De spelade 60 matcher förra året. De spelade final. Kolla på Chelsea till exempel. Jag är säker på att de har lidit av det. Dembélé har varit skadad stora delar av säsongen. Många spelare som har varit det. Och nu tycker jag att de ser ut att ha sin perfekta form. Så en otroligt rolig final. Klart att PSG gick en svårare väg sett i motståndet här, i alla fall i semin.
Mm. Det är väl rimligt. Alltså på ett sätt tycker jag att det finns en rättvisa i det också. Vinner man alla åtta matcherna i ligafasen. Vänt på, jag tycker Liverpool förra året hade otrolig otur. Ja. Vann allt och så fick man en svår lottning direkt. Så att, ja.
Nu ser vi här i bild vad som har hänt. Vi har fått en ny gäst in i studion. Vi har ju flaggat för det. Johan Falby. Varmt välkommen till Tiki Taka.
Tack så hemskt mycket.
Idrottspsykologisk rådgivare. Vi börjar den änden genom att du får förklara vad det innebär för alla våra tittare och för oss också.
Ja, jag har en utbildning i idrottspsykologi och pedagogik i grund och botten, och sen i kognitiv beteendeterapi. Jag är dock inte legitimerad, vilket jag tycker är bra att understryka. Så jag jobbar ju med KBT-tekniker inom ramen för positiv utveckling och lite sådana problem också. Skulle det dyka upp lite så här sjukdomsscenarier, då har jag ett gott nätverk med legitimerade psykologer som tar hand om den problematiken i så fall.
Och det är ju så också att du och Martin känner ju varandra sedan tidigare. Inte för att du har behövt bedöma honom, det vet jag inte. Det kanske du har gjort, ingen aning.
Jag önskar att han har gjort det.
Kan göra det nu om inte annat. Men Martin, du är väldigt intresserad av de här frågorna.
Ja, absolut. Det vore ju orimligt att inte vara det. Jag tror ju ändå på att man ska maximera sin potential. Och det gäller ju inom alla områden. Så att, det var lite eftersatt på ett sätt när jag spelade. Bara för att ta den, vi gjorde mycket saker, det fanns en god andemening på min tid, men det gjordes ju kollektivt, och jag tror kanske att det har mindre effekt. Jag hade turen att vara en dansk klubb som hade en vanlig psykolog kopplad till klubben, som alla tvingades ha ett möte med, och jag tyckte det föll väldigt väl ut och kände att efterhand att det här borde ha varit en del. Och med den psykologen då som var legitimerad som jag pratade med då, så handlade det ju ingenting egentligen om prestation. Det handlade ju mer om, och för det kan man säkert också göra, men det kan inte jag. Men bara det faktum att jag mådde bättre som människa gjorde ju såklart att jag presterade bättre. Mm.
Du, Johan, du har ju en elitidrottsbakgrund som landslagsspelare i bordtennis bland annat, men sen har det liksom lett på andra sätt och hela vägen fram. Och det har varit mycket fotboll, nu har det varit hockey på sistone och sådär. Det man är lite nyfiken på nu, om vi ska börja brett och liksom narrow it down. Vad ingår i arbetsuppgifterna liksom? Hur ser en vardag ut för dig?
Ja, det är ju att tvinga folk att prata med mig om en lista på matchen. Det är den första uppgiften man har.
I mitt fall var det inte ett problem, men det fanns andra spelare. Ja, det är ju väldigt stor spread.
Ja, visst, ja. Visst,
det har hänt väldigt mycket också. Jag började jobba runt 2000 när min utbildning var färdig då, eller den första delen av utbildningen, och då var en annan syn på psykologi och den delen som är. Men idag är det ju en integrerad del i hela prestationsbilden. Mm. Så egentligen då. Så att det har ändrats väldigt, väldigt mycket.
Är det också det i samhällsbilden? Men...
Ja, jag tycker att man, om man tittar på, om vi ser på hela samhällsbilden idag, så ungdomar idag mår ju sämre i alla studier som kommer och så vidare. Och samhället ser väldigt annorlunda ut idag gentemot tidigare. Av många olika anledningar. Det är mobiltelefoner och det är sociala medier, allting, ja, massa olika saker och roller som ungdomar har, hur snabbt de, ja, ska utvecklas och så vidare. Så att det där händer ju väldigt, väldigt mycket, och jag tror att man lär sig mer i skolan idag att prata om känslor och tankar och relationer och sådana saker. Så att jag tror att det är ett skifte på gång på hela bilden på psykologin så att säga, men också att när man börjar prata mer om det också, så är det också fler som blir anmälningsbenägna, eller så att säga. Alltså, man vågar prata om det och så ser man mer problem också. Så att det är en kombination av olika saker där. Men jag tror att det är lättare idag att prata om det. Och jag märker också det när man kommer in i olika miljöer. Sista året har jag jobbat då med mod och hockey till exempel. Och där har man ju lite fördomar. Jag har varit inne i hockeyföreningar tidigare, men inte lika djupt så att säga. Men då har man lite fördomar, det är match och det är lite sånt. Men så kommer man dit och så är det fantastiska ledare och det är en otroligt fina relationer mellan ledare och spelare och så vidare. Så att det händer någonting. Mm. Och jag tror att psykologin är ju inte det är ingen dunderhåning som löser alla problem, men det ska definitivt vara en del av både talangutvecklingsmiljöer och även elitprestationer då. Mm. I både med- och motgång så tror jag att det ska vara en väl integrerad del. Det tror jag är viktigt.
Nu är det ju så att du nämner Modo här. Nu blir det väl mycket fotbollskoppling av naturliga skäl här då. Men du har varit FC Köpenhamn och ett gäng svenska klubbar också. Ja. Om man tittar på liksom din roll i fotbollsklubbarna som du har varit i. Liksom, hur fungerar det och var sätter man dig i hela det här spindelnätet?
Ja, det ser väldigt olika ut. Och jag tycker så här att beställarkompetensen har ju ökat under de här åren då. Mitt första uppdrag var i Halmstad i början på 2000-talet. Och Tom Prahl och Jan Andersson som ledde den skutan nere på Örjans vall. Och då var det individuellt, det var mycket lagmöten så där man träffas och berättar, man var ju självförtroende och sådär. Och en del individuellt var det också. Men idag så tycker jag att det är två delar. Dels det individuella tycker jag är viktigt för att jag blir en neutral part. Alltså jag tar ju inte ut något lag och jag har tystnadsplikt. Så jag kan ge en ny dimension och jag kan komplettera ledarskapet då, som finns då. Mm. Men det andra är då är ju Modo ett exempel. Det är ju att man bygger en organisation som faktiskt är effektiv. Alltså ett ledarskap där ledarna ser individen och skapar relationer och skapar tryggheten. För har man en bra trygghet i en organisation så kan man också öka trycket. Alltså det vill säga ställa högre krav och jobba med den biten. Och sen också själva organisationen där man samarbetar och har team runt lagen som jobbar väldigt tajt. Och det ser man väl exempel på, inte minst i fotbollen när man flyttar runt hela team då. De känner varandra. De har kort om tid. De måste vinna de första 5 matcherna, annars blir de sparkade. Och så har de med sitt team. De litar på varandra. De vet hur de jobbar. Och är de då också extremt duktiga på att skapa relationer väldigt snabbt och skapa förtroende väldigt snabbt, då kan man också skapa grunden för prestationen. Så beställningen tycker jag blir mer och mer. Det är de sista åren där man tittar på, men om vi ska ha en talangutvecklingsmiljö, hur skapar vi tryggheten, relationerna, organisationen? Och det är från styrelserummet egentligen hela vägen ner till liksom landslagets fotbollsskola som kommer här om några månader i de flesta föreningarna. Då. Mm. Så att ja, den betydelsen växer. Jag tar den här trygga organisationen. För då kan du också ställa högre krav, du kan ställa högre mål, du kan liksom känna varandra mer. Vad vill vi allihopa tillsammans? Och sen har du individuella ovanpå det, jag skulle vilja säga.
Alltså det är precis så som man lärde sig. Alltså det var inte så att... Det var svårt att förstå att det skulle vara så, men man ändå liksom empiriskt fick också förstå, precis som Johan säger, att liksom, mår individerna bättre, har man bra ledarskap i gruppen, så har man utrymme att vara mycket, mycket, mycket tuffare mot varandra och ställa större och större krav mot varandra. Och när det är sånt funkar i grupper så kan man också få ut mer av individer och som lag betraktat. Så det är precis så jag ser man att det ska användas, liksom, att det måste in tidigare. Elitklubbarna pratar jag om. På ungdomssidan ska du nog in tidigare. Många andra skäl dessutom. Men i en elitklubb kanske du inte har riktigt tid att tänka på att en spelare ska vara på fem. Och det ligger ju i intresse också. Men för att, bara för att prestationen här och nu fungerar. Så mår alla vi fyra som individer bättre, då kommer vi bete oss bättre, vi kommer prestera bättre. Får man det som en ledarskap som funkar, så att man har större utrymme. Alltså det är ju det tycker jag ledarskap ska handla om generellt. Så att man skapar utrymme. Att jag kan vara hård mot Sia, för han vet att jag tycker om honom ändå, att det inte är det. Att man liksom får den typen av utrymme, då får man miljöer som man kan prestera mer. Och då får man ut sen de individuella kvaliteterna som är något annat, som någon annan har ansvar för. Men precis så borde det funka. Tyvärr gör det inte alltid det. Men...
Vilka är de största utmaningarna när du bedömer, skulle jag säga, ungdomssidan mot elitfotbollssidan då, senior?
Det största problemen på ungdomssidan är att man tror att man håller på med elitfotboll då. Så att det... För det är helt olika saker. Alltså elitfotboll, jag har suttit och njutit på era diskussioner här och följer Champions League och allsvenskan är igång nu och allting som är. Det är underhållningsindustri. Mm. Och där är det vuxna människor som har skrivit under kontrakt och tjänar pengar. Alltså, där kan man ställa krav. Där är det, alltså de ska vara utbildade och förberedda för det. Och det är det som är då nyckelfrågan och svaret på din fråga. Det är att hela ungdomsfotbollen, och då menar jag allting utom A-lagen egentligen, det är ju att utveckla och förbereda dem för att klara den här situationen. Mm. När det blir ett fel domslut eller om det är någon ful tackling eller om det är vad som händer. Man ligger under, måste vinna matchen. Det gäller hundratals miljoner, det gäller karriär, det gäller allting. Mm. Det är en förberedelsefas hela vägen upp till A-laget. Och det är två olika arbetssätt. Men det bygger i grunden på samma psykologiska funktioner. Och det är att skapa trygghet, lära känna varandra, skapa relationer. Och sen ställa krav som är anpassade till den ålder man är. Det är klart man kan ställa krav på en sjuåring. Jag har en liten kille nu som har lirat lite fotboll. Och han är 7 bast. Och det är klart man kan ställa krav på honom. Det handlar om att ja, men gör ditt bästa, vara en god lagkamrat och alla de här bitarna. Och i ett A-lag då är det andra kravbilder. Det är liksom, nu ska vi bara vinna den här matchen, punkt slut. Och det gör vi på det sättet vi behöver göra. Och vi måste kunna köra rakt igenom för att klara det här.
Men hur är skillnaden på pressen från 30 000 personer på 3 arena mot 10 arga jäklar på Instagram?
Ja, det är intressant. Jag tror det är väldigt individuellt hur mycket man tar åt sig och så vidare. Men jag tror så här, många av de här idrottarna som är ute och spelar på de här arenorna tycker nog om när det är 30 000 på 3 arena eller var man nu är någonstans. Mm. Och njuter av det på något sätt. Sen är det en prestation. Det jag upptäcker är ju ofta så kommer ju den högsta pressen från individen själv. Att inte göra bort sig mot andra, svika lagkamrater eller jag lägger så mycket tid på det här, jag borde vara bättre, jag kan inte liksom prestera på den här nivån. Mm. Det är den första pressen. Och sen är den andra pressen är när hemmapubliken börjar bua och där relationen mellan de egna fansen och laget inte kanske är optimal så att säga. Och där kan man se att det kan påverka vissa medan andra faktiskt kan lyckas hålla det. Men det finns lite olika och det är väldigt, väldigt individuellt.
Ja, och sen är det olika faser vad man är och det kanske också då har att göra med att prata om tidigare hur man mår privatliv med andra saker. Man är ju olika stark i olika perioder och det behöver inte ha allt hänga ihop, men man är bra just då. Det är såklart lättare när saker och ting går bra, man vinner att hantera saker, men det behöver inte vara så med det. Så det är extremt olika, det är det som gör det så otroligt svårt och inte finns en lösning. Jag måste också säga att det är intressant det som Johan säger, med man får ofta höra det där med att åka och spela inför en hatisk borta publik. Alltså jag har aldrig hört en spelare tycka att det är jobbigt, någonsin. Alla, det är klart att det finns. Om du är ung och ska göra första gången finns en del i det att lära sig möjligtvis. Då. Men de flesta har ju kommit till den nivån där att man åker och möter Galatasaray borta.
Atletico Madrid.
Atletico Madrid.
Den känslan är ju liksom... Och på frågan som jag har ställt till många fotbollsspelare på olika nivåer i alla år. Vill du slå den avgörande straffen framför en hemmapublik eller en bortapublik? Så säger alla bortapubliken.
Men hur boostade tror du de 11 hemmaspelarna då är jämfört med de 11 bortaspelarna?
Jag tror att som bortaspelare har man större mer att vinna. Alltså, du har ingenting att svara upp mot. Och alla, jag kan bara gå till empiri här nu då. Jag har aldrig hört någon spelare tycka att det är jobbigt att spela.
Fast samtidigt så är det väl uppenbarligen bevisat att det är svårare att spela på bortaplan.
Ja, men det har nog inte med publiken att göra. Det har med andra saker. Det här är ju extremt svårt att förklara. För att ena året så var man ett bra hemmalag. Och det hade mer, tycker jag då, att göra med att man hade bra prestationer som fick resultat vissa matcher. Nästa år kanske det är samma prestationer och fick resultat i bortamatcherna. Mm. Det slår lite olika. För bra prestation är resultat över tid. Mm. Och det dras lite för stora växlar av det utifrån. Men det andra är, vilket jag bara kan gå till själv, du har ju dina rutiner. Och de är väldigt enkla att upprätthålla ner på hemmaplan. Du har din plats, du har din parkering eller något sådär. Enkla. Det är det enda förklaringen jag kan ge. För så att jag kan inte själv, och jag vet själv hur man känner. Man känner, precis som Johan säger, man känner relation till ansvar mot sina egna fans som faktiskt är lite jobbigt att svara upp mot. Alltså nu, det här är ju inte hela, det är, nu pratar vi en del av prestationen, men det är verkligen så. Men när du går borta plan, då har du ju inget ansvar, inget svar upp mot, utan istället har du...
Du känner kanske så, och du kanske har lagkamrater som säger så till dig. Sen går de till Johan efteråt och så säger de till honom att de tycker det är jättejobbigt.
Det finns säkert undantag, såklart att det är, men majoriteten är... Jag bara säger, och det är Johans initiativ där, vi är ju alla så extremt olika. Men du sa ändå att relationen till hemmapubliken nämnde han ändå. Den tycker jag verkligen är. Det är verkligen min slutsats.
Ja. Jag måste då säga, när vi pratar match nu, vi pratar liksom borta hemmasupportrar och den liksom temperaturen, stämningen, pressen som det är då. Vi har ju haft liksom, de senaste åren så har vi sett exempel på att man går ner på sån detaljnivå. Det är liksom inkastcoacher och så, menar, din roll har ju ändå funnits väldigt länge i idrottsrörelsen. Men då tänker jag, i matcher, kan det finnas liksom att man är reaktiv, proaktiv där i form av att du kan direkt liksom, under match kanske, att det är spelare i halvtid som behöver hjälp. Jag vet inte, att du måste gå ner i omklädningsrummet och prata med någon spelare. Eller är det alltid så att du förbereder dem för de här 90 minuterna och sen så backar du tillbaka?
Jag tänkte när Arsenal smäller upp en sån där murmålning på en psykolog, då lägger jag ner.
Alltså.
Då är det över.
Då
är det över för mig.
Nej, men det är olika också. Men det bästa är ju att kunna jobba långsiktigt. Tränare och spelare är ju ofta i nästa match bara, och mitt jobb, eller ja, även fystränare och sådär, det är väl att hålla upp blicken lite och ha en längre perspektiv på saker och ting. Man kan göra en jättedålig match och ibland kanske det bara är så, men vi behöver inte ens utvärdera det här, för det är så slumpmässigt, det är liksom så liksom, ja, det här kommer inte hända igen. Mm. Men ser man en systematik i dåliga prestationer och så vidare, då kan man börja bearbeta det istället.
Men handlar det inte också om att förbereda sig för att reagera på en motgång under match?
Absolut, är det så. Och det är ju så att när man jobbar individuellt med spelare, jag kan ju se på deras beteenden på planen, om de vågar gå upp helt i press eller om de tar de här avstånden de ska, eller hittar de ytorna de ska enligt matchplanen då. Och då kan man ju se vilken status de är i, ofta, inte alltid, men ofta.
Det här är två bra intressanta frågor. Det ena, ser du, det är som Sia, förlängningen av frågan, ser du att du skulle kunna vara nytta i matchcoachningen eller under matchen? Det är det ena, men det andra är ju också att du har också tystnadsplikt i det här. Så om du ser att han då, ser att Sia,
vad har vi snackat om?
Sia inte går upp i press här, du vet då att det beror på det här. Hur mycket får du berätta?
Jag går direkt till huvudtränaren, utifrån och bara, ut, fan.
Nej, men det kan ju känna ibland att den psykolog jag pratade med Danmark, jag är rätt övertygad om att han pratade mer med tränaren än vad egentligen fick göra.
Ja, det är inte bra.
Nej,
det
funkar inte. Resultatet av det blev ju bra för mig. Ja. För jag upplevde att tränaren förstod mig bättre efter att jag varit psykologen. Jag kan inte dra någon slutsats.
Nej, men jag har ju tystnadsplikt och om jag sviker den, då är jag ju rökt. Alltså, det funkar ju inte i den position man har. Men däremot, min uppgift är då att få dig att gå över och prata med tränaren själv, eller om jag kan facilitera ett möte mellan er där jag kan sitta med och hitta även de psykologiska delarna, så att även sitta med i utvärdering av matcher och sådana saker där det finns både en taktisk och teknisk och en fysisk del, så kan det också finnas psykologisk del. Varför kommer du inte in i den här ytan när du behöver göra det? Det är ju det vi vill att du ska göra. Ja, men jag vågar inte, för jag känner att jag har inte, idag har jag inte jag touchen, eller idag har inte jag liksom tryggheten att gå upp hela vägen, och då tappar jag de här 5 metrarna, då hinner jag aldrig in in i den här situationen. Och då kan man lyfta, okej, vad är det för tankar, vad är det för känslor du upplever här? Vad är det för beteenden du inte lyckas genomföra för att hamna i den här ytan som du ska vara?
Det där är ju så extremt intressant just det du säger nu. Och där tycker jag väl ändå, skulle du kunna vara med då när de kommer in från, liksom i spelargången, de kommer in och pratar med den här spelaren, vad känner du där? För du ser det beteendet, prata med tränaren eller någonting. Ja, för det är extremt nytta, för det kan ju så att när man är med spelare och man spelar, när man var yngre fick man ju liksom, eller man blev äldre fick man ju hjälpa yngre spelare. Så man kan ju se ibland att spelare inte, apropå just det här, touchen är ju aldrig lika. Den funkar inte exakt lika i varje match. Vissa dagar, varför vet jag inte, var touchen perfekt, andra gånger så funkade den inte. Och som medspelare kan du se det här. Mm. Och jag gjorde då som äldre spelare var ju så lite att, okej, men det är det enda det låter vi gör. Strunta det, men gör jobbet, spela enklare bara. Ja. Jag spelar enklare, strunta i att det inte funkar då, men spela enklare. Men det är ju ett ganska banalt tips. Ja. Där skulle man ju velat göra någonting mer.
För mig som spelar golf och följer golf ganska mycket, så tycker jag nästan att det alltid är det bästa exemplet. För att om du spelar fyra dagar, och det kan ju vara om man själv spelar liksom en onsdag, så kan man gå ut torsdag, man spelar som en gud på onsdag. Och så tänker man, nu ska jag gå ut på torsdag också för det går så bra. Och så liksom skjuter man 140 istället.
Istället för 138.
du är inte helt snett på det, kan jag säga. Nej, men det är intressant det där. Som du säger Martin, att det kan skilja från en gång till en annan och man kan liksom inte riktigt då heller peka på det.
Det är ju det som är fantastiskt med idrott. Annars hade vi ju vetat hela tiden. Det är inte maskiner som springer omkring ute på gräsmattan.
Men det är frustrerande att spela.
Ja, det är sjukt. Men det är ju det som är utmaningen, att lära sig förstå det. Vad är det som händer? Vilka tankar har jag? Vad är det för beteende jag visar när det inte fungerar? Och vad är det jag gör när det fungerar? Och hur kan jag skulle nästan säga, separera tankar och känslor gentemot beteende? För jag menar, hur nervös man än är så kan jag faktiskt säga till henne, men du ska hitta den här ytan i den här situationen. Ja. Och då kan du ju springa dit. Mm. Sen om du inte har touchen den dagen, vilket det är ju det som är idrotten, ja, men då kanske den studsar iväg och så blir det för dålig första touch och sen så blir det ingen chans av det. Men du är där. Och är du där så öppnar du ytor för andra.
Exakt.
Och så, ja.
Jag tänker på en sak. Hur stora aliens är de här spelarna på den här nivån? Om jag tar mig själv då som exempel, jag sa en sak fel i sändning och så mådde jag skit i en vecka liksom. Men så ser jag Ousmane Dembélé missa en dribbling och sen så försöker han igen och igen och igen och igen och sen så smäller han upp den i krysset. Jag känner att så här, det som han har att våga misslyckas hela tiden, alltså kanske 10 gånger på 10 minuter, är det liksom normalt eller pratar vi om människor som har en extrem mental förmåga eller styrka?
Ja, men det är som är så bra med psykologi. Det är alltid 80-20-regeln. En del är extrema och en del. Och så går det upp och ner. Nej, men för att svara på frågan. Det är klart att de är skickliga. Precis som att de har en fin teknik så har de ett system som de jobbar efter. Men de är människor i slutändan. Alltså de går upp och ner. Det är saker som händer i deras liv också. Deras mamma blir sjuka och barnen och skilsmässor. Och det är alla möjliga saker som händer. Och den egna pressen och så vidare. Så att jag skulle inte vilja påstå att de som är bäst i världen är skickligare på just det här. Men de har hittat ett sätt som passar dem. Det jag tycker de är bra på, det är ändra perspektiv och förstå just det här vi pratar om. Ja, men jag kan missa några gånger. Jag vet att jag tänker på det här sättet och då händer det här. Och då kan man undvika kanske lite oftare då och få en jämnare prestation än de som kanske inte riktigt hittar det här systemet. Och det är väl det som träningen går ut på. Att exponera dem mot de här situationerna så ofta som möjligt. Mm. Träna, utvärdera, titta och vara beredd på vad som händer i de här situationerna. För att sen då gå in och försöka göra så ofta som möjligt. Men det är precis som vilken halvvolley som helst. De kan sitta i krysset varje gång, 5 gånger i rad. Och sen nästa gång så är det bara att plocka ner dem ute på parkeringen utanför. Alltså, det är...
Men jag måste säga att det som nämner, det är ju min slutsats. Av de som man spelade med samtidigt som kom längst, så hade alla en förmåga att släppa och gå vidare. Och jag brukar alltid säga att när man pratar, det fanns ju en tid förr i alla fall, man pratade om, ja, men idrottsmänniskor, de sätter upp mål och uppnår dem. Och jag alltid säger, men det kan vilken tomte som helst göra. Det är ju när du misslyckas och ställer upp och gör igen. Det är det som är lite drottare. Mm. Och de bästa man spelade med var ju otroliga på det här. Så alltså blev bäst. För att de som blev bäst, för jag spelade med vissa spelare som jag tyckte hade begåvning som 20 år, som mycket större. Men som stannade av lite. Och alla de hade ju det som vi... Jag hävdar att man är människa. Man misslyckas. Så finns det de som klarar av det. Och det finns tre typer, skulle jag säga då. De som verkligen inte bryr sig att de missar och går vidare. För de spelar man med. Jag brukar säga att Kim Källström är det fantastiska exemplet. Han kunde slå 5 felpassningar och bara fortsätta spela. Han var aldrig otrevlig, han var aldrig ego. Han bara fortsatte. En maskin mentalt. Jag tyckte det var så fruktansvärt imponerande. Sen fanns det de, och jag ska inte nämna någon namn, som inte kunde acceptera att det var fel. Det gick inte. Och då skyddade ju dem och då fortsatte de. Och sen fanns det de som var, som Fredrik Ljungberg som ni har träffat här, som är alltså helt obrydd om allt i hela livet. Det fanns ingenting. När han som 18 eller 20-åring går in och... Jag kommer ihåg känslan man spelar med honom hela sitt liv som ungdomsspelare. Han går in och gör inhopp mot Manchester United och Arsenal. För oss var ju det på en annan nivå. Vi fattar inte. Killen går in och chippar Schmeichel det första han gör. För honom var det bara, ja, det är självklart. Jag ska vara här.
Schmeichel älskar också att bli chippad på. En gång när jag frågade där Schmeichel på en sån här, du vet när man säger Messi eller Cristiano Ronaldo, då gav vi honom Davor Zucker eller Davor Zucker. Då var han inte glad. Davor Zucker chippade honom i VM.
Ja.
18-åriga kaxiga
sig. Men svar på den frågan är ju att det är så olika sätt, men effekten är precis det som ni beskriver.
Och sen så kan man, det som gör det här extra spännande som jag gör att jag älskar mitt jobb, det är ju att man kan kategorisera. Vi säger att vi kan göra det. Det är också en förenkling, men vi gör det. Ja. Men sen så är det de som man tror inte reagerar, men här inne
gör något annat, ja.
Så är det kaos.
Ja, alltså. Det är...
Och det är det här som är intressant, att vi är så olika och hanterar på så olika sätt i olika situationer.
Jag pratar ju bara om effekten.
Absolut.
Men det du pratar om, Martin, det pratar vi om häromdagen, de som går då hela vägen. Mm. Och vi pratar liksom Champions League-fotboll, de som ändå spelar på den absoluta toppen. Du menar ju på att de känner inte press på samma sätt, liksom.
Nej. De kan hantera press på ett sätt som är, och det är ju generellt så. Jag menar, blir du lite drottare så måste du kunna gå vidare från saker du har misslyckats med. Du måste kunna leva med trycket och framförallt så måste du kunna skjuta upp. Jag menar, det finns en anledning till som spelare, man ofta var avslappnad hela vägen fram tills man kom och ska ut i en uppvärmning i alla fall. Därför alla hatar uppvärmning, tror jag. Därför att då helt plötsligt går det inte längre att skjuta på den här pressen längre. Då blir det så nära.
Och då det är tråkigt man... med uppvärmning också.
Ja, det är ju det också. Ja.
Det är bara en förlängd.
Men alltså, att gå och tänka på en viktig match på onsdag som är på söndag, då är det ju mentalt dränerande det kommer. Det är också, tror jag, liksom... Så jag är helt övertygad om att alla som blir lite trottare har en förmåga.
Stämmer det?
Jag skulle säga, jag tror att det, om man skulle psykologisera det lite grann så säger jag att alla kommer ha press, alla kommer ha lika mycket press och ingen press försvinner oavsett hur skicklig du är. Men det de bästa klarar av det är att ändra perspektiv på den här pressen. Så pressen kommer vara där, du kommer vara nervös. Mm. För den dagen som du går ut på en fotbollsplan i en viktig match och så känner du ingenting,
ja, men då presterar man.
Då är man fat cat. Alltså, då är det bara riv kontraktet och gå vidare med den spelaren. Alltså.
det är en sak som, så här, jag har ju spelat väldigt få som tur var, men några matcher som är ångest och nedflyttning. Mm. Det var verkligen vidrigt då. Mm. Nu, när jag gör mitt vanliga liv, kan jag sakna den här anspänningsnivån som det gav. Alltså känslan att vara levande, det är rätt mycket slentrian i livet. Men där och då, jag har aldrig varit så på tårna med saker och ting. Hur kan man få spelare som går in i sådana matcher idag att liksom dra nytta av den? Förstår du vad jag tänker?
Ja, det är jättesvårt där, för det är samma sak i straffläggningar. Det finns väl lite statistik på det också. Det är bättre att börja. Mm. För det är svårare att sätta en straff när du måste sätta den när det står 3-4 och du måste sätta den här som du förlorat. Än att sätta den, nu står det 3-3 och du sätter den här för att vinna. Då missar man oftare när man är under press. Då. Och det handlar om psykologi bara, det är ju inte något annat. Nej. Så att få dem att förstå det här, det är ju, ja, egentligen är det att skapa den här trygga miljön och våga prata om det och liksom, ja, men vara här och nu. Jag vet att jag jobbade i något fotbollslag när det var straffläggning i en situation och så går tränaren ut då och säger, alla är ju skitnervösa, det var en cupmatch då och så säger, är det någon som vill åka hem, säger tränaren.
Du säger ja.
Jag vill åka hem. Jag stod bredvid där. Nej, men vi är någon som vill åka hem, för alla var jättenervösa. Vi hade pressen på att vi skulle vinna den här. Ja, men nej, liksom så här, folk bara, då åka hem. Ja, men njut av situationen. Mm. Alltså ni är här, ni är nu, ni har tränat för det här. Det är klart vi kan vinna, vi kan förlora liksom. Men är det någon som vill åka hem? Liksom? Mm. Och sen så pratade vi lite grann där. Och sen vann vi, annars har du inte berättat. Mm. Så vann vi straffläggningen ganska enkelt. Men det är ju en hel del slumpfaktorer där i det där. Men just det här att vara här och nu och våga vara det. Ni pratade om fira tidigare här. Mm. Det tycker jag elitidrottare är sjukt dåliga på att fira många gånger. För att, ja, nu vann vi, det är normalt. Mm. Nu går vi vidare, nästa match. Mm. Nu förlorar vi, ja, men då stannar vi i det. Mm. Och det är inte så det funkar. Liksom, vi vinner ibland, ja, vi förlorar ibland.
10 miljoner kronors frågan var, skulle Arsenal fira sitt avancemang till Champions League?
Självfallet, det är klart de ska fira. Det är väl fantastiskt att lyckas och på första gången på 20 år.
Jag är lite nyfiken på sociala medier, påverkan, inte bara på idrottare, också på samhället. Liksom, ger du några konkreta tips till speciellt yngre som jag antar är kanske mer lättpåverkade av en elak kommentar mot 10 positiva? Vilken påverkan ser du på grund av sociala medier, och hur hjälper du idrottare eller personer överlag att hantera det?
Nej, men det är det tråkiga svaret. Det är väldigt individuellt. Men generellt sett så, när sociala medier kom eller internet kom, så säger man, herregud vad härligt, vad bra, nu kommer vi sprida all kunskap. Världen kommer bli mycket, mycket bättre för att vi kommer kunna få ut allting, allt bra så fort. Man glömde ju bort att det som inte var så bra får ju ännu mer spridning. För förutsatt om att prata med sina... ja, andra, jag höll på att säga galningar, nej, men andra personer med mindre tankeförmåga. Men nu kan de helt plötsligt prata med alla med sina märkliga kommentarer och påhopp och idéer. Och det här är ju svårt att skydda sig mot, utan jag tror att det är en realitet som man måste vänja sig vid. Och som du säger då, ja, lyfta upp, hur kan du förhålla dig till det här? Behöver du ha de här kontorna eller... Ja, men idag behöver de ju det också, för idag har de ju varumärken, så att det är ju liksom, det är en svår balansgång där. Men ju yngre de är, desto svårare är det oftast, för det är som allt annat, man får erfarenheter. Har du slagit 10 straffsparkar i ett avgörande lägen, så är du förmodligen lite bättre på det än om du lägger in första.
Jag får bara flika in här. Vi har ju sett exempel på nu, både om vi pratar hockey, så sent som i förrgår, Victor Hedman gick ut via pressmeddelande i Tampa Bay och pratade om liksom att han kämpar lite med mental ohälsa, och samma sak i Araujo, säger jag så, rätt, i Barcelona, som också öppet gick ut och pratade om detta. Det är ju några exempel på den absoluta toppen där vi ser att spelare öppnar upp om det här och hur man kämpar kring det här. Och just Hedman-fallet till exempel, om man pratar nu, han börjar komma upp till åren, han har spelat hockey i hela sitt liv, sen vet inte jag vad som ligger bakom just detta, men jag menar, det blir väl väldigt lätt, kan jag tänka sig, att många av de här elitidrottarna identifierar sig bara som idrottsman och inget mer, och sen så är karriären på väg mot sitt slut, och så, hur hanterar man detta, och hur gör du liksom i ditt yrke?
Ja, nej, men det finns väl lite studier. Ungefär 1 av 5 efter avslutad elitkarriär, 3 år inom avslutad eller efter avslutad karriär, kommer in i en mild eller en svårare depression. Så det är ungefär 20%. Ja.
Jag skulle sagt högre om man tittar bara runt omkring.
Ja, men det kan vara, eller ja, det finns ju det. Och det spelar ingen roll om du har haft tjänat mycket pengar eller haft hur så här framgångsrikt du har varit.
Det är ännu värre då, eller?
Ja, det kan vara det, för att det blir en tomhet ju mer känd man har varit. Alltså, det helt plötsligt, alltså lamporna slocknar ju. Mm. Det är ju så. Och man får en annan roll och man vet inte vem man är riktigt och så. Så därför tror jag också att den där mentala träningen då är ju ganska viktig att börja med tidigt då. Den psykologiska kunskapen, att förstå hur fungerar jag. Och, för det blir ju en väldig omställning. Jag kliver ur den här rollen som fotbollsspelare och sen så har jag kanske ingenting. Mm. Och alla kan ju inte börja sälja kalsonger eller sitta i en tv-studio. Eller... Det är en omställning, och därför så tror jag att man ska ta in det här då. Det är ju en av mina engagemang också. Det är ju, jag håller på med ett mentalt träningsprogram, eller preventiv psykisk hälsa jobbar med i en app som vi jobbar med då. Försöker få in det här ganska tidigt som en naturlig del, att samtala om relationer och mina reaktioner och hur vi samarbetar och förstå sig själv och sina egna tankar. Och det kan man börja med ganska tidig ålder.
Just det. Hur viktigt är det att den här typen av idrottsmän som det är i det här fallet går ut? Och jag menar, de är ju förebilder för mängder av människor.
Ja, jag tycker det är väldigt starkt, för det är fortfarande lite stigma runt det här. Det har ändrats enormt mycket. Förut så var det började med att det några som kom ut efter karriären och sa, jag har mått skit i 20 år och världsliten och gått mått dåligt hela tiden i princip. Mm. Men nu kommer det fler och fler som fortfarande är aktiva. Och det accepteras på ett annat sätt, precis som andra delar med ungdomar i samhället. Man får prata om det här på ett annat sätt. Och det är ju helt naturligt, för alla vi som sitter här, vi kommer ju gå igenom saker i livet. Det behöver inte vara en djup depression. Mm. Men det händer saker i livet och vi måste förstå att vi kommer må bättre och sämre i olika delar av livet. Och vara lite förberedda på det här och också våga prata om det med våra nätverk som vi har runt omkring oss. Mm. Och då är det ju just det här med när det blir en stor livsförändring, man slutar. Och det är ju ännu värre om det är en skada som gör att man kanske får sluta 3, 4, 5, 6 år innan man borde göra det eller ville göra det. Då går det ju ganska abrupt och fort då också.
Jag minns att, tror jag, för något samtal, Martin, att du hade inga problem att sluta alls på det sättet. Alltså.
Nej,
du tyckte det var jobbigt.
Nej, men jag däremot skriver det Johan säger. Jag skulle säga att det var många fler. Alltså jag skulle säga att det är 80% av dem jag spelat med som har mått dåligt på ett eller annat sätt. Så kan inte jag...
Sen måste vi definiera depression då, man. Det här är en klinisk depression, 20%.
Ja, okej. Okay, det är ju högt i sådana fall. Ja. Det är högt i sådana fall. Men som har varit direkt dåligt är många... Jag fick ju på det sättet för att klara min sida var att jag väldigt tidig ålder så förstörde jag min karriär egentligen. Så jag hade väl en tyngre period mitt i min grej. Jag mådde dåligt då. Och under de åren, när man är skadad mycket, så bygger det blir ju inget abrupt slut. Utan min karriär, sen fick jag som 25-åring så lyckades jag hålla liv i den tills jag var 31. Så jag fick egentligen en extremt långsam så här, utplaning av den. Då hade jag haft, min depression handlade mer om tidigare i karriären att jag hade förstört mina chanser egentligen att bli något, men fick jag inte göra maximalt av det. Sen har jag alltid haft en annan sak, och det gäller ju inte, men jag uppmuntrar alla spelare som har till exempel studiehuvud att men läs parallellt med att ni pluggar parallellt med att ni spelar fotboll. Finns de som säger fokusera bara på fotboll, men det tror inte jag på. Det gäller ingen. Sen kan inte jag berätta för vad någon som inte är duktig i skolan, vet inte jag vad den ska göra vid sen av. Det är lite svårare, men någon som är duktig i skolan, se till att studera halvfart åtminstone. Och det gjorde jag till följd av att jag var skadad. Så jag levde ett liv parallellt med fotbollen. Så när jag slutade så var det nästan en befrielse. Jag kommer alltid sakna att spela fotboll, men det var en befrielse så tillvida att jag fick en frihet. Jag gick in i den andra personligheten som jag också trivs med att vara. Mm. Så att jag hade turen, skickligheten eller tillfälligheterna. Mm. Men jag var verkligen med om det att många som slutade samtidigt. Och det spelade, jag skulle säga att istället tvärtom, ju större de spelarna var, desto jobbigare upplevde att de tyckte att det var. Liksom.
Och det är just det är, jag tror det sitter två bra exempel här på hur man har gjort det. Jag fick en skada lite för tidigt i mitt tycke, jag kunde ha fortsatt så. Men jag har hela tiden haft kompisar utanför pingisen då. Mm. Jag började plugga vid sidan om och så vidare. Och fick en naturlig övergång. Så det var ganska skönt faktiskt också. Och sen har man ju fått en annan karriär efteråt då, och lyckats liksom göra någonting som man tycker är roligt. Mm. Och klamra sig kvar vid idrotten lite grann.
Ja, också. Exakt. Det är därför jag sitter här. Klamra mig kvar.
Du måste också, Johan, komma hit vid tillfällen när Niklas Holmgren sitter här. Inte för att gästa honom.
Slå honom i pingis.
Exakt. Slå honom i pingis. Du måste slå honom i pingis. På tal. Du vet, det börjar stiga honom åt huvudet.
Ja, här, jag har inte hållit ett rack på 20 år.
Nej, men du ska inte föda Niklas Ego.
Kan vi ringa Io då?
Ja, ringa Io.
Nej, men det är kul också att komma tillbaka på att talangutvecklingen på riktigt. Nu har jag inne med intervjuer.
Nej, precis. En liten grej jag vill lyfta, för jag håller med dig. Talangutvecklingen är ju...
sjukt spännande. Otroligt roligt att jobba med.
Verkligen. Också. Ja. Men en liten grej bara i din del i yrkesrollen då. När du har varit i klubbar så pratar man ju om när man ska värva en spelare. Du tittar ju på detaljnivå, inte minst på det fotbollstekniska, men också skadehistorik. Vad är allting? Det är mycket pengar det handlar om, inte minst. Är det inte så att du skulle kunna användas alldeles ypperligt där för att göra någon bedömning av, klarar den här spelaren av det här på den här nivån?
Nu blir det ett program till.
Ja, så ja, det är väl så.
Tre nu,
ja,
eller många
exakt,
blir det?
Vi kör på här nu.
Nej, men det finns
kanske,
ju...
Kanske
det är en jättespännande utveckling. Men just det här med statistik och data och grejer är ju någonting som är jättestort i idrotten idag. Mm. Inte minst inom fotbollen har det exploderat ju. Moneyball-varianter. Och hur man behandlar data och hur man använder data är ju extremt spännande. För det är ju liksom garbage in, garbage out skulle jag vilja säga när det gäller data. Men det finns ju guld, absolut användbart. Det som är problemet då när man kommer till psykologin då, när man börjar mäta det här i psykologin, och det finns olika varianter ute nu på marknaden, och det är ju otroligt vanskligt att göra sådana saker. Jag skulle tro snarare på att man ska jobba med kliniska intervjuer till exempel, där man kan då göra bedömningar utifrån ja, stress nu. Hur man hanterar stress, hur man är i relationer och vilka beteenden man visar och så. Nej, jag känner inte till det, utan det är mer att man jobbar. Jag har gjort det lite grann i några klubbar jag har varit i. Man har testat lite grann, men det har inte blivit integrerat i hela processen.
Hur
så.
Kan det inte vara det? Det känns
nu ska jag säga att jag är inte uppdaterad hur alla jobbar
förstår,
i det här.
Men
jag har en förklaring till det, tror jag. Alltså, för att göra en klinisk studie med ett potentiellt nyförvärv, då ska den spelaren medge det. Då ska den agenten acceptera det. Jag tror att det är extremt svårt. Då ska det vara en klubb princip som säger dit spelaren absolut vill. Men annars kommer varför skulle agenten släppa ut? Det kommer aldrig. Nej. Det skulle vara extremt bra.
Det är som, tror jag tänkte på om du ska ha en sån här fake mustasch och presentera som agent och bedriva några. Nej, men det som man jag vet att de tittar på är att de försöker ju värdera det på annorlunda sätt. Hur presterar han i sina lokala derbyn till exempel? Hur presterar han när det är 30 000 på plats jämfört med 2 000 på plats? Alltså, om du har ett underlag som är tillräckligt mycket, så kan du ju dra vissa slutsatser. Jag säger inte alla.
Och det tror jag de bästa sportcheferna gör.
Utan tvekan.
Men en klinisk bedömning, det vore ju
liksom nästa. Nej, det går ju inte. Alltså
då ska vi definiera klinisk bedömning här, för det är riktigt. Det är ju inte en intervju där man går in och tittar på några kliniska sjukdomar. Utan man bygger den på ett samma sätt som man bygger en klinisk intervju. Men det vill säga att jag skulle jobba med case i sånt fall, i den här situationen. Och sen ställer man lite frågor och så kan man utifrån de svaren faktiskt se lite grann hur den här personen tänker eller inte tänker. Hur medveten är den här personen och vilken profil söker vi i det här sammanhanget? Och det tycker jag skulle vara otroligt intressant. Men inte göra en bedömning, vilka psykiska sjukdomar har du? Nej, det känns ju lite att gå över gränsen.
Men att göra den typen av... den typen av frågor kommer dock inte... Det kommer inte en agent eller... Du kommer inte få tillgång till det liksom. Så det
jag tycker vi har testat... Jag håller med, det är en tröskel där. Men gör man det här på ett snyggt sätt och det finns ju alltid en problematik i en värvning också. Om man är en förening som är populär och så vill ju spelaren dit, då kommer ju den här spelaren att fejka saker och undanhålla saker på olika sätt och vis. Så därför så tror jag också en prata med personer runt omkring som varit i kontakt med tidigare, lagkamrater, föräldrar eller vad som helst, alltså runt omkring där. Alltså det är också ett komplement.
Och det tycker jag man måste göra i scouterna. Och där har jag också, det gör de ju. Och där har jag också, jag anser ju att jag jobbar mycket med data och så, men där anser jag ju alltid att det behövs en person i närheten av datan som har spelat en typ av match, som vet hur det är och som kan tolka saker.
Det kommer bli nästa då. För nu gör de här villkoren alltid medical. De kommer dit och gör... Finns det en intervju också? Det är ju en väg att gå. Liksom.
Jag tycker det skulle vara professionellt. Och det är en pusselbit.
Det ska införa som lagstadgade i sina standard kontrakt. Du måste göra sig medical, det måste göras en...
Men sen har du ju nästa steg i det här då, för att det är ju också onboarding. Hur funkar onboardingen in i föreningen? De förväntar sig att få in en maskin och så, men det är en maskin
i
ny miljö.
Så är det i tv-världen också, kan jag säga till dig. I tv-världen, när vi tar in en ny person, då förväntar vi oss att den personen ska ha tv på uppstuds.
Klubben har resurser.
Du ska kunna göra tv på uppstuds och så är någon lite halvdassig på att berätta highlights och så tycker man, han klarar inte av det här. Vi hade behövt onboarding i tv-världen utan tvekan.
Ja, det är så här, man förstår ju och känner ju att du jobbar med något väldigt intressant, Johan, när man känner så här, vi har ett program till i oss. Tyvärr har vi ju inte det, tiden är slut för idag, men du får komma tillbaka och så vi lyfta talangutveckling och alla de andra de här grejerna också. Cool. Stort tack för att du kom hit.
Tack för att jag fick vara med.
Tack Martin, tack Sia, tack alla ni som tittar där ute som nu också vet att jag har en snittscore på 139 över 18 mål. Om någon är nyfiken över det.
Då har vi varit snälla och kryddat.
Verkligen. Ska ni ju spela golf i Småland faktiskt nu i helgen. Men efter det så är det dags för ett nytt Tiki-Taka-avsnitt på måndag. Var med oss då sitter Martin här igen. Ha det gott.